Vi kan ju nu dra en slutsats av den här skildringen hos Zakaria, att Jesu återkomst sker vid ett tillfälle då synden i världen exploderar. Nu ska man verkligen utrota Israel. De som angriper Jerusalem kommer att säga att det var synd att Hitler inte kunde fullfölja sitt uppdrag. Och det betyder ju också att på samma sätt som Jesus korsfästs i Jerusalem så kommer man att försöka och i viss mån lyckas med att korsfästa Israel i Jerusalem. Det finns en sorts dubbelhet i det här. Jesus var tidigt i sitt liv i Egypten. Och sen är han 40 dagar i öknen, precis som folket var 40 år i öknen. Så att Jesus reproducerar Israels historia både bakåt och framåt. När han till sist korsfästs i Jerusalem så föregriper det Israels öde i Jerusalem vid historiens slut. Men som sagt, historien slutar inte med att vi blir snällare och snällare. Men det är ju en optimistisk syn vi har haft ibland. Kristendomen utbreder sig från land till land och vi blir alla så snälla. Och när vi har blivit riktigt, riktigt änglalika så kommer Jesus tillbaka. Det är en vacker bild, men den är inte biblisk. Utan Jesu återkomst är ju ett överraskningsmoment fullt jämförbart med när Josef ger sig till känna för sina bröder. Det är en chock av samma kaliber. Och då är återkomsten alltså inte tänkt att vara den stora fördömelsens dag, utan den stora nådens dag. Precis som Josef ger nåd till sina bröder, så kommer Jesus att ge nåd till alla som överhuvudtaget är mottagliga för nåd. Jag säger inte att det inte finns en dubbel utgång, det gör det. Men jag tror att vi har överbetonat domstanken på bekostnad av nådperspektivet i Jesu återkomst. Och domen blir ju i och för sig fruktansvärd. Just därför att nu kommer han ju i en situation där ondskan har blommat ut. Ingen kan säga att det här har vi ingen aning om. Det här visste vi ingenting om, vi är oskyldiga. Utan här är man tagen på bar gärning. Nå, Jesaja 59. Här beskrivs ju nu syndens blomstring i första delen av kapitlet. Och vi börjar läsa i den 15:e versen. Där antyds alltså Jesu återkomst. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel. Efter deras gärningar skall han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. Så skall man frukta Herrens namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod ska Herrens ande driva honom på flykten. Återlösaren ska komma till Sion och till dem Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren. Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och mina ord som jag har lagt i din mun ska inte vika ur din mun och ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren. Och sedan kommer nu en beskrivning de närmaste kapitlen 60, 61 och 62. En beskrivning av Israels situation efter Jesu återkomst. Så vi läser vidare. Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Hedna folk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Då ska du se det och stråla av fröjd. Ditt hjärta ska bäva och vidga sig. Till havets rikedomar ska föras till dig. Folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma, guld och rökelse ska de bära. De ska förkunna Herrens lov. Alla Kedars jordar ska samlas till dig. Nebaiots baggar ska stå till din tjänst. Och till mitt välbehag ska de offras på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt uvslag? Till kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt Herrens, din Guds namn, åt Israels helige, ty han förhärligar sig. Och så kommer nu hedningarnas insats här. Främlingar ska bygga upp dina murar, och deras kungar ska betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig. Dina portar ska ständigt hållas öppna, varken dag eller natt ska de stängas, så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget. Ty det hedna folk eller rike som inte vill tjäna dig ska förgås. Ja, sådana hedna folk ska i grund förgöras. Libanons härlighet ska komma till dig, både cypress och platan och buxbom, för att pryda platsen där min helgedom är. Jag vill göra platsen för mina fötter härlig. Bugande ska dina förtryckares söner komma till dig. De som föraktade dig ska alla falla ner för dina fötter, och de ska kalla dig Herrens stad, Israels heliges Sion. Istället för att du var övergiven och hatad så att ingen ville ta vägen genom dig, ska jag göra dig till härlighet för evigt, till en fröjd från släkte till släkte. Du ska dia hedna folkens mjölk, ja, kungabröst ska du dia. Då ska du förstå att jag, Herren, är din frälsare, att den starke i Jakob är din återlösare. Jag ska låta guld komma istället för koppar, silver istället för järn, koppar istället för trä och järn istället för sten. Jag ska sätta friden till din överhet, rättfärdigheten till din härskare. Man ska inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser. Utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång. Solen ska inte mer vara ditt ljus som dagen, månen ska inte mer lysa dig med sitt sken. Herren ska vara ditt eviga ljus, din Gud ska vara din härlighet. Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta. Till Herren ska vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar ska upphöra. Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig. Av den minste ska det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, Herren, ska med hast låta detta ske när dess tid kommer. Och det är ju en fantastisk bild som lite grann stryker under det här som vi har läst hos Paulus flera gånger. Vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och hedna folken kommer alltså att tjäna Israel utifrån en tacksamhet som alltså beror på att när Israel har fått förlåtelse från Messias, så ger man förlåtelse till de andra folken. Och detta framskymtar i det 61 kapitlet. Vi kan läsa verserna 5 till och med 7. Jesaja 61:5-7. Främlingar skall stå redo att föra era jordar i bet. Utlänningar skall åt er bruka era gårdar och vingårdar. Och ni ska kallas Herrens präster. Man ska säga om er, vår Guds tjänare. Ni ska få njuta av hedna folkens skatter och berömma er av deras härlighet. För er skam ska ni få dubbelt igen, och det som förutmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land, evig glädje ska de få. Ni ska kallas Herrens präster. Detta är alltså till sist hedna folkens, de icke-judiska folkens, syn på Israel. Och en präst, vad är han för en figur när vi rör oss i Gamla testamentet? Ja, det är inte en person som predikar i första hand, utan en person som bringar försoning. Och när Israel ger försoning till hedna folken, så kommer dessa att gensvara med att föra alla sina skatter till Israel och säga om Israel, ni är Herrens präster. Och vi ska jämföra den texten med Andra Mosebok 19. När Gud kallar Israel vid Sinai berg. Andra Mosebok 19, vi ska läsa 3-6 verserna där. Mose steg upp till Gud. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Ni ska vara ett rike av präster. Redan från början har alltså Gud lagt in i historien detta att Israel är det folk som ska ge nåd åt alla andra folk. Medan samtidigt Israel är det folk som måste få nåd ifrån Messias. Ni ska vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Det där är ett uttryck som har diskuterats ganska mycket. Och det låter ju alltså som att Gud ställer dem i en positiv särställning. Men vi kan lika gärna översätta det, men ni ska vara min dyrbara egendom inför alla andra folk. Och det tycker jag stämmer bättre med den historiska utvecklingen. Att Israels folk har en kontaktyta med alla andra folk, i och med att Israels folk är det enda som har förföljts så till den grad att det blivit utspritt över hela jordens yta. Om vi nu återvänder till Jobs bok och tittar lite grann på det 42 kapitlet igen. Därför att Jobs bok handlar ju om Jobs olycka och hur hans tre vänner sedan gör vad de kan för att bättra på hans olycka. Allt i de mest fromma avsikter. Precis som kyrkan i de allra frommaste avsikter har förföljt judarna. Och Jobb har ju många frågor att ställa till Gud. Till sist uppenbarar sig Herren för Jobb. Och då omvänder sig Jobb. Och då kan vi ju läsa igen de här orden som Jobb svarar Herren med. Jag vet att du förmår allt. Inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep, om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon. Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska. Detta är ju ordagrant vad Israels folk kan komma att säga vid Messias återkomst. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade om det jag ej begrep. Men sen går ju alltså dramat vidare. Sedan Herren hade talat dessa ord till Jobb, sa Herren till Elifas från Teman: min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad rätt är, så som min tjänare Jobb har gjort. Tag i därför nu 7 tjurar och 7 baggar, gå till min tjänare Jobb och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Jobb ska be för er. Jag ska visa nåd mot honom och inte göra mot er som i dårskap har förtjänat. Ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama gick då och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren bönhörde Jobb. Och Herren gjorde slut på Jobbs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Alla hans bröder och systrar och alla han förut hade känt kom till honom och så vidare. Och precis som vi läste i Jesaja 61, att Israel ska få dubbelt upp av Herren, så står det också här i Jobbs bok att Jobb får dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Och nu är det alltså Israel som ber till Gud. Eller det är Jobb som ber till Gud för vännerna. För att vännerna ska få förlåtelse. Och om Israel tjänstgör som präster i det sista skeendet, så kommer de också att be Gud att inte straffa hedningarna för deras dårskaps skull. Det är en väldigt fin parallell här. Nu står det ju ingenstans att det med nödvändighet måste bli så. Men vi kan förutsätta att nåden har en sådan förvandlande kraft att detta blir det enda tänkbara alternativet. Låt oss då bläddra till Romarbrevet, till det 11:e kapitlet. Och läsa från 25:e versen, kapitlet ut. Där Paulus nu varnar de hedna kristna för att missakta Israel. Vilket ju de hedna kristna inte lyssnade till. Utan historien fick ju ändå det förloppet att kyrkan drog igång hela den antisemitiska karusellen. Bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska ha för höga tankar om er själva. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet. Från Sion ska frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. Och detta ska vara mitt förbund med dem när jag tar bort deras synder. I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkårelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få barmhärtighet genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. Det är så att säga nyckeln till det här. Förstockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det bli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Evangelium ska först predikas för alla folk, sedan ska slutet komma. Det senare Matteus 24:12. Och judarna är ju märkvärdigt blinda för att Jesus skulle kunna vara Messias. Nu finns det ju en växande messiansk judendom, både i USA och i Israel. Men det är ju ändå en minoritet. Den stora merparten, en del av Israel, har förstockats. Den stora merparten är ännu förblindad. Gud gav lagen åt folket, och därmed så blev inte folket rättfärdigt, utan folket blev förblindat. Men här ges det nåd. Nåd utöver nåd. Och det kommer också att ges nåd till de döda som uppstår. De som levde under förblindelsens tid. Vi kan backa lite grann i 11 kapitlet till 16 versen och läsa det avsnittet fram till 24. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Och om roten är helig, är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts de bort. Men du stod kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Och som det alltså står lite senare här i 26 versen. Det är så hela Israel ska bli frälst. Alltså, alla de som inte till det allra yttersta slutet framhärdar i sin otro kommer att ympas in på nytt. Och det betyder ju alltså att domen är en dom över all synd. Men det är också en nåd över så många syndare som överhuvudtaget kan ta emot nåd. Och därmed kommer ju alltså nåden att fira en triumf som resulterar i en tacksamhet. Och i det tillståndet upprättar alltså Herren, det vi har läst om nu är ju tusenårsriket eftersom det är på jorden. Men här upprättar ju Gud ett rike med tydliga nivåskillnader. Konungen, konungens folk och hednafolken. Och ingen avundas den andre. Ingen förhärdar sig över den andre. Alla lever i tacksamhet över att de har fått mer än de kunde vänta sig. Vi kan alltså se frälsningshistorien som ett drama för att åtgärda avundens problem. Men vi kan också beskriva samma process som en process där den eviga tacksamheten införs. Folk brukar fråga, vad ska ni roa er med i himlen? Där ska ju vara en evig glädje. Man ser för sig någon sorts Liseberg med berg- och dalbanor som mer eller mindre bryter nacken av folk. För roligt ska det ju vara. Nej, det blir inga problem med glädjen. Om du tänker dig något tillfälle i ditt liv då du verkligen känt en äkta tacksamhet, så vet du vad evigheten kommer att bestå i. För här på jorden är det ju så att tacksamheten är det flyktigaste av alla tillstånd i våra liv. Inget försvinner så fort som tacksamheten. Besvikelse, bitterhet, grämelse, hat, missundsamhet, allt det där biter sig ju fast igen. Då måste man ha hjälp med att bli av med. Tacksamheten försvinner av sig själv. Men om vi alltså ska föreställa oss ett paradistillstånd, så måste vi alltså tänka oss ett tillstånd där bitterhet inte har något att säga till om. Där bitterheten och grämelsen, om man nu får någon anledning till sådant, överhuvudtaget rinner av en lika fort som tacksamheten försvinner nu. Medan däremot tacksamheten är det förblivande tillståndet. Då tror jag inte att vi behöver 58 tv-kanaler och alla de leksaker som vi behöver här på jorden för att förgylla vår tillvaro. Så vi kan ju också fundera lite grann på tacksamhetens villkor. Hur blir man tacksam? Ja, det har ju ingenting att göra med att tacka nu mormor lille Olle för att du fick en ny leksaksbil. Utan tacksamheten måste ju vara spontan. Jag menar att hela dramat har en karaktär av att människan får en stor gåva men är inte tacksam över den utan missbrukar den och förslösar den. Alltså precis som den förlorade sonen. När sedan allt är förlorat och man lider nöd och väntar sig en förkastelsedom, så får man överraskande gåvan tillbaka. Och då upptäcker man att man har fått långt mer än man förtjänade. Långt mer än man kunde begära. Och just den upptäckten skapar en tacksamhet som inte kan åstadkommas, vad jag kan förstå, på något annat sätt. Vi tänker oss dig frisk som en nötkärna. Och du är så frisk så att hälsan är en usel självklarhet i dina ögon. Det är klart att man är frisk. Och så blir du sjuk. Ordentligt sjuk. Det är frågan om du kommer att överleva. Och du ställer in dig på att det är inte så långt kvar. Du ordnar ditt testamente och du gör upp med dina ovänner och du bereder dig på att lämna detta livet. Och så blir du helad. Friskförklarad. Tumören är borta. Du kan återgå till normalt liv. Ja, vad är då hälsan i dina ögon? Ja, den är ju något helt annat än den var förut, trots att det är samma hälsa. Därför du har haft den, inte aktat den för något, förlorat den och fått den tillbaka. Och det är så långt jag kan förstå vägen till den stora tacksamheten, den förblivande tacksamheten. Och vi ska sluta den här timmen genom att läsa en berättelse om det här, som jag tycker symboliserar hela den här processen väldigt tydligt. Och den står i första Moseboks 22 kapitel. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom: Abraham. Han svarade: ja, här är jag. Då sa han: tag din son Isak, din enda son som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig. Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han hade huggit ved till brännoffret gav han sig iväg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe och sedan kommer vi tillbaka till er. Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de båda gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham: far. Han svarade: ja, min son. Han sa: vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade: Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och la honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: Abraham, Abraham. Han svarade: här är jag. Då sa han: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din enda son. Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer istället för sin son. Och Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, ska jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade därför att du lyssnar till min röst. Sedan vänder Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beersheba, och Abraham bodde i Beersheba. Isak är vuxen när detta sker. Han är någonting på 20-25 år eller någonting i den storleksordningen. Så det är ju alltså inte en liten fyraårig pilt som går bredvid sin far, utan han är stor och stark nog att bära veden till brännoffret. Men Abraham har ju inga garantier för att det här ska sluta lyckligt. Han vet ju inte vad Gud har förberett. För honom ter sig framtiden stängd och mörk. Men han går ändå. Herren utser nog lammet till brännoffret, säger han. Och så kommer det senare: Herren förser, berget där Herren förser. Eller som det stod i 1917, berget där Herren låter se sig. Det är nämligen samma ord i hebreiskan. Se och förse och utse. Det är samma ord. Om du bjuder en kompis på en pizza, så kanske du säger: jag kan väl få se dig på det här. Så vi har lite grann av samma ordbehandling i svenska. Men när Abraham går tillbaka till sina tjänare med Isak vid sin sida, så är ju ytligt sett allt som förut. Och ändå är ingenting som förut. Och det ligger ju alltså en djup hemlighet i det här. Han har förlorat sin son och fått honom tillbaka. Och även om han var djupt tacksam över att ha fått en son när han själv var 100 och Sara var 90, så förstärks ju denna tacksamhet ytterligare när han nu förlorar sin son och får honom tillbaka. Och efter denna händelse ställer ju Gud ut ett löfte. Han förnyar sina löften till Abraham. Och vi förstår att här döljer sig Guds beslut att offra sin egen son på samma berg eller i samma stad. För det här Moria berg är ju, så långt vi kan förstå, tempelberget som alla strider om i Jerusalem. Så att historien upprepar sig ju. Och det som sker i början får betydelse för det som sker på slutet.